Podplay. I december 1991 kör en man in till vägkanten i El Paso, Texas. Bakom honom blinkar blåljusen från en polisbil och en konstapel kliver ur sitt fordon och rör sig fram mot rutan. Medan de pratar reagerar polisen på att mannen beter sig misstänksamt. Detta var tänkt att vara en vanlig rutinkontroll, men polisen vill nu ta en extra titt på mannen i bilen. Och det lönar sig att lyssna på magkänslan. Till att börja med visar det sig att bilen mannen sitter i är stulen. Men det är inte allt. Man hittade dessutom en pistol i kaliber .380. En pistol som används i ett av de mest brutala morden i Texas moderna historia. Du lyssnar på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Det är den 6 december 1991 i Austin, Texas. Klockan 23.47 åker en patrullerande polis förbi butikerna på West Anderson Lane när han ser att det väller ut rök från yoghurtcaféet I Can't Believe It's Yogurt. Han larmar brandkåren som snabbt kommer till platsen och bryter sig in i lokalen. Den tjocka, stickande röken möter dem i kaféets främre del, men elden verkar komma någon annanstans ifrån. Det bakre rummet, där köket ligger. Under släckningsarbetet gör brandmännen en gräslig upptäckt. 4 kroppar ligger på golvet. Alla har bundits och munkavlats med sina egna kläder och skjutits i huvudet. Så fort elden är släckt tar Austin-polisens mordutredare över brottsplatsen. De har ett svårt jobb framför sig. Elden har förstört många eventuella ledtrådar. Och brandkårens starka vattenstrålar har flyttat, skadat eller helt förstört andra spår. De 4 kropparna har dessutom skadats allvarligt i branden. Men utredarna hittar ändå en del. Gärningspersonen har använt kulor i kalibern 22 och i 380. Och 3 av offren har utsatts för sexuella övergrepp. Nu på tidiga 90-talet finns det inte samma möjligheter att spåra DNA som det gör på 2020-talet. Men utredarna säkrar ändå biologiska spår från kropparna. Bland annat finns det möjliga hudrester under ett av offrens naglar. Det tyder på att det har varit en kamp mot gärningspersonen och DNA kan ha fastnat under naglarna. Polisen ser också tydligt att branden är anlagd. Takeaway-koppar och servetter har rivits ner från fikets lagerhylla i köket, placerats över kropparna och satts i brand. Mördaren har alltså försökt förstöra alla bevis efter sig. Genom att prata med kaféets ägare får polisen snabbt reda på vilka som jobbade där den kvällen. Man hittar även en plånbok med olika ID-handlingar i. Och en av kropparna är i så pass gott skick att den kan identifieras under natten. Och när all identifikation är färdig blir det redan brutala mordet ännu mer fruktansvärt. Det visar sig handla om 4 unga flickor. Systrarna Harbison växer upp i Austin med sin mamma och styvfar. 1991 är Sarah 15 år gammal och stora syster Jennifer är 17. Båda två brinner för countrymusik och djur. Och varje morgon tillbringar de flera timmar hos en organisation som lär unga människor om jordbruk och djurvård. Hit åker systrarna för att ta hand om getter, rida på hästar och njuta av det varma Texas-klimatet. Sen åker de hem, duschar och byter om innan det är dags för skolan. På djurorganisationen lär systrarna känna 13-åriga Amy Ayers. Hon är en riktig cowgirl som gärna har på sig bred hatt i den gassande solen. Amy är också tokig i djur och hennes största dröm är att bli veterinär. De tre flickorna blir snabbt vänner och umgås gärna på fritiden. På kvällarna jobbar 17-åriga storasystern Jennifer på yoghurtcaféet I Can't Believe It's Yogurt på West Anderson Lane i norra Austin. Nu på tidiga 90-talet är det trendigt med frozen yoghurt och det finns gott om liknande kaféer kors och tvärs över staden. Caféet är poppis och många som bor i norra Austin passar på att ta en frozen yoghurt eller en läsk på kvällen. Här lär Jennifer känna den jämnåriga Eliza Thomas som är skiftledare. Eliza är väldigt intresserad av mode och fitness och går ofta och tränar på fritiden. Trots att 17-åringarna Eliza och Jennifer är så olika kommer de bra överens och är ett bra team på jobbet. Den 6 december 1991 jobbar Jennifer och kollegan Eliza till klockan 11 på kvällen när kaféet stänger. En stund innan stängning kommer lilla syster Sarah och 13-åriga vännen Amy till kaféet. De har varit på en galleria i närheten och nu ska de vänta på att skiftet slutar. 13-åriga Amy ska sova över hos systrarna Harbison och stora syster Jennifer ska köra hem flickorna efter jobbet. Det sitter flera kunder runt om i lokalen. Men när klockan närmar sig 11 kan 17-åringarna Eliza och Jennifer börja städa allt eftersom. Ställa upp stolar på borden och vänta ut de sista sällskapen. Ett par lämnar kaféet strax innan 11 och märker att en av flickorna låser dörren bakom dem. Fast det fortfarande sitter två män i ett av båsen. Samma natt som flickornas kroppar hittas blir fallet en stor nyhet i Austin. Av en slump har nämligen huvudutredaren, ett kamerateam från en lokal nyhetskanal, med sig den här kvällen. De har följt honom för att göra ett inslag om hur stadens utredare jobbar. Nu rapporterar de direkt från brottsplatsen. När natten går mot morgonen den 7 december 1991 skakas Austin alltså av nyheterna att en eller flera mördare går lösa i staden. Trots att branden har förstört stora delar av brottsplatsen har kassan på kaféet klarat sig relativt bra. I den hittar polisen mängder med kvitton från dagens kunder och på dem hittar man i sin tur kreditkortsnummer. Nu kontaktar polisen alla som har betalat med kort i butiken den 6 december. Man ber också andra som varit där höra av sig. Hundratals människor berättar vilka tider de besökt kaféet och om de lagt märke till andra kunder. Snart får utredarna en bild av att det varit mycket folk på kaféet de sista timmarna innan stängning. Och strax innan 11 ska flera ha lagt märke till de två unga männen som satt i ett bås nära kassan. De pratade i viskningar och såg nervösa ut. I och med att dessa två män ännu inte trätt fram och pratat med polisen blir de nu högintressanta för utredningen. Och snart kommer ett genombrott. Åtta dagar efter mordet grips en 16-årig kille i North Cross Mall, en galleria i närheten av yoghurtcaféet. Folk har lagt märke till att han bär pistol. Den är dessutom av kaliber 22. När polisen förhör 16-åringen upptäcker de snabbt att han inte kan svara på vart han befunnit sig kvällen den 6 december. Han liknar dessutom beskrivningen av en av de många män som suttit i båset på yoghurtcaféet innan stängning. Under det flera timmar långa förhöret berättar 16-åringen till slut att han lånat ut sin pistol till en vän som använt den mot flickorna i yoghurtcaféet. Men dagen därpå vill huvudutredaren göra ett nytt förhör med den unge mannen. Det var en annan polis som skötte förhöret dagen innan och huvudutredaren tycker 16-åringens utsaga har brister. Under det här nya förhöret visade det sig att den unge mannen har fel i flera detaljer om offrens skador, hur de bundits hur brottsplatsen sett ut och förloppet i stort. Huvudutredaren drar slutsatsen att mannen inte alls närvarat under morden. De förhör även vännen som 16-åringen pekar ut. Men han förstår inte vad polisen pratar om. Han berättar att 16-åringen, han själv och två andra vänner vid namn Robert och Michael var ute tillsammans kvällen den 6 december. De var i närheten av gallerian, men inte vid yoghurtcaféet. Sen stal de en bil och körde ut ur stan. Polisen förhör alla dessa fyra unga män och låter dem genomgå lögndetektortest. Testen verkar bekräfta huvudutredarens misstanke. Ingen av dem har något med morden att göra. Dessutom visar tekniska prover att 16-åringens pistol förmodligen inte användes mot flickorna. Varför 16-åringen erkände i första förhöret är oklart. Men det verkar alltså handla om ett falskt erkännande. Och det har kostat utredarna värdefull tid. Det är fortfarande december 1991. Det har bara gått veckor sedan röken vällde ur yoghurtcaféet och kropparna upptäcktes. Och polisen i Austin har inga konkreta ledtrådar att följa. Inga vittnesmål pekar om i en tydlig riktning. Och de biologiska spåren från brottsplatsen går inte att spåra med tidens teknik. Fallet blir kallt. 1991 tar slut. Och årstiderna rullar igenom Austin. Emellanåt följer polisen tips som rings in. Men ingenting leder dem till den skyldige. In till motorvägen som skär igenom staden står nu en stor skylt med de mördade flickornas ansikten. Med texten "Who killed these girls?" Vem mördade dessa flickor? Det ska dröja till 1998, 7 år efter att Amy, Eliza, Jennifer och Sarah mördades, innan utredningen får ny vind i seglen. Nu, när det har gått så lång tid utan några konkreta misstänkta, går FBI igenom fallet och gör en gärningsmannaprofil för att hjälpa Austin-polisen hitta möjliga gärningspersoner. De kommer fram till att det sannolikt rör sig om flera gärningsmän. De är oorganiserade, unga och har förmodligen lämnat staden kort efter morden. Detta får Austin-polisens utredare att haja till. För det stämmer på 16-åringen som erkände i december 1991 och hans vänner som ju stal en bil och lämnade Austin. Nu plockas de fyra unga männen in på nya förhör. Framförallt riktar polisen in sig på de två män som bedömdes minst intressanta 1991, Robert och Michael. Efter över 20 timmars förhör erkände till slut männen att det var de som mördade flickorna. Robert lägger skulden på Michael, som i sin tur skyller på Robert. De andra två männen frias från misstanke. 1999 går fallet som skakat Austin under hela 90-talet äntligen till domstol. Det första vännerna Robert och Michael gör är att ta tillbaka sina erkännanden. De menar att de utsattes för påtryckningar under polisförhören, inte fått vila och dessutom inte fått ha en advokat närvarande. I rätten påpekar deras försvarare dessutom att det inte finns några bevis som knyter Michael och Robert till brottsplatsen. Framförallt reagerar försvaret på att männens inspelade erkännanden godkänns som bevis. Försvaret får heller inte kalla männen att vittna mot varandra och därför ingen chans att korsförhöra dem. Detta är väldigt ovanligt eftersom försvar vanligtvis ska ha chansen att hitta luckor i anklagelser mot deras klienter. Men det får alltså inte Robert eller Michaels försvar göra. Juryn fäller i båda rättegångarna. Michael får livstidsfängelse och Robert döms till döden. Roberts dödsstraff kommer dock senare omvandlas till en livstidsdom eftersom att han var minderårig när brotten begicks. Nu verkar det äntligen som att Amy, Sarah, Jennifer och Elizas mördare har hittats, dömts och bestraffats. Familjer, vänner och släktingar kan finna någon liten tröst i att de skyldiga hållits ansvariga. Men det blir en kortvarig lättnad. Både Michael och Roberts advokater överklagar domarna. Och den här gången går domaren på försvarets linje. Båda domarna ogiltig förklaras och rättegången ska tas om. Men eftersom åklagaren överklagar beslutet och det drar ut på tiden innan de nya förhandlingarna kan börja sitter Michael och Robert kvar i fängelse i väntan på rättegång. Men 2009 kommer nya bevis. DNA-tekniken har blivit så pass utvecklad att man kan analysera de få biologiska spår som säkrats på brottsplatsen. Man kan till exempel se att de innehåller en Y-kromosom och alltså kommer från en man. Men när spåren jämförs med Michael och Roberts DNA råder ingen som helst tvivel om saken. Spåren i yoghurtcaféet kommer inte från Michael eller Robert. 2009 släpps båda två fria efter nästan 9 år i fängelse. Nu har det snart gått 20 år sedan mordet på yoghurtcaféet. Austin växer så det knakar och blir en magnet för nya företag och studenter från andra städer och länder. Skylten vid motorvägen har plockats ner. Men varje år den 6 december hålls vakor för att minnas Amy, Sarah, Jennifer och Eliza. Flickornas familjer lever med saknaden och sorgen dag efter dag. Och med den plågsamma bristen på svar. Så fortsätter det ända till 2025. Vid det här laget är det nya utredare på fallet som har tillgång till teknik som inte fanns 1991 eller ens 2009 när domarna mot Robert och Michael avfärdades. USA:s polismyndigheter har många olika databaser att jämföra DNA-prov, kulrester och andra spår från brottsplatser med varandra. Genom åren har Austin-polisen regelbundet kollat dessa för att se om spåren från yoghurtcaféet matchar spår från andra utredningar, utan framgång. Men i augusti 2025 bestämmer sig utredarna i Austin för att söka databasen igen och se om något annat polisdistrikt känner igen kulorna från brottsplatsen. Och nu får de en träff. Det finns ju kulor i 2 olika kaliber på yoghurtcaféet. De flesta är kaliber 22. Men ett av offren har mördats med kaliber 380. Det är en sån kula som ger utslag i databasen. Ett mord från 1998 i delstaten Kentucky verkar ha begåtts med samma vapen. Nu får utredarna i Austin vittring. De ber polislabb i hela USA jämföra DNA-provet från yoghurtcaféet med sina databaser. Om samma förövare har begått ett brott någon annanstans borde sökningen ge utslag. Efter 2 veckor, i slutet av augusti 2025, kommer svar från ett polislabb i South Carolina. De har hittat samma DNA i samband med ett mordfall där offret också utsattes för sexuella övergrepp. Och de vet vem det tillhör. En man som har varit misstänkt i flera fall av just mord och sexuella övergrepp i södra USA under 80- och 90-talet. En man som heter Robert Brashers. När Austin-polisen börjar gräva i Brashers förflutna upptäcker de ett tydligt mönster av liknande brott. 1985 döms han till 12 års fängelse för grov misshandel och mordförsök i Florida. Han får villkorlig frigivning redan efter 4 år, 1989. Året efter befinner han sig i South Carolina och hans DNA hittas i samband med ett mord. Offret har utsatts för sexuella övergrepp, bundits med egna kläder. Och Brasher har sedan försökt förstöra brottsplatsen genom att översvämma den. Men som bekant är DNA-tekniken inte tillräckligt utvecklad vid den här tiden. Och polisen i South Carolina kan inte identifiera honom förrän många år senare. I december 1991, 2 dagar efter mordet på yoghurtcaféet, blir Brasher stannad av en trafikpolis i staden El Paso i Texas. Det är en rutinkontroll, men polisen tycker att Brasher beter sig misstänksamt. Polisen upptäcker dessutom att bilen han kör är stulen och griper honom. Därefter hittar man en pistol. Den tillhör hans pappa och har kaliber 380. Brasher döms till 5 års fängelse för olaga vapeninnehav och bilstöld. Pistolen återlämnas till Brashers pappa, som verkar ge tillbaka den till Robert när han senare släpps från fängelse. Under 90-talet begår Brasher flera liknande brott i många delstater i den amerikanska södern. Bland annat hittas hans DNA i samband med ett övergrepp i Tennessee och ett dubbelmord i Missouri. Brasher dör 1999. Polisen jagar honom och omringar honom i ett motell i Missouri. Brashers är beväpnad och vägrar att komma ut. Och dödläget slutar med att han skjuter sig själv. Det är först efter hans död som han knyts till morden och övergreppen runt om i södern, i takt med att DNA-tekniken förbättras. Nu upptäcker polisen i flera delstater att Brashers var en seriemördare och en serievåldtäktsman. Och att han gav sig på unga kvinnor till synes utan motiv. ...2025, 26 år efter att Brashers dött, blir han huvudmisstänkt för morden på yoghurtcaféet. Men tidigare utredare har ju antagit att minst 2 gärningspersoner ligger bakom morden på Amy, Sarah, Jennifer och Eliza. Så frågan är om man verkligen har hittat rätt. I september 2025 håller Austin-polisen en presskonferens. I nästan 1,5 timme går den nya huvudutredaren igenom fallet och alla ledtrådar som kopplar Brashers till det. 9 DNA-analyser visar att de okända spåren med Y-kromosomer som hittats på flera av flickornas kroppar tillhör Brashers. I hans tidigare domar och arresteringsdokument upptäcker Austin-polisen att han ofta använt både en 380-kalibrig och en 22-kalibrig pistol under sina brott. Och flickorna i Austin har ju mördats med kulor i just de kalibrarna. Eftersom Brashers inte längre är vid liv går det varken att förhöra honom eller ställa honom inför rätta. Men polisen i Austin betraktar honom som skyldig och fallet är idag polisiärt avslutat. Kanske är i alla fall någon form av tröst för de som förlorade sina flickor. Sarah, Amy, Jennifer och Eliza. Du har lyssnat på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Manuset är skrivet av Carl Häger. Klippning och ljuddesign, Kristoffer Folin. Redaktör, Alex Häger. Exekutiv producent, Victoria Rinkos. Mördarens motiv produceras av Podplay.
Podplay, en del av